Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Det stämmer bra det.
Vi är tillbaka.
Vi är tillbaka äntligen och jag ska börja tacka för all den enorma tjat jag har fått att återvända. Och det är ganska smickrande faktiskt. Jag möter folk på gatan, jag möter folk i Växjö, jag möter folk på alla mina sociala medier. Var jag än lägger upp någonting om något helt annat så skriver de: ja, ja, men strunta i det, sätt igång och podda igen. Så det är väldigt roligt. Det är lite jobbigt när man inte tryck, men samtidigt är det jätteroligt att förstå att folk verkligen saknat att du varit borta.
Ja, och vi var ju tvungna att ta ett litet break där på grund av den finansiella situationen för podden.
Ja.
Det blev ju lite ansträngt för oss att spela in den här med den begränsade intäktsströmmen som vi hade.
Ja, eftersom ändå utgifterna inte var helt begränsade så började det faktiskt kosta oss att göra det hela. Och det kändes lite tufft. Och sen har jag ju kommit med en bok också och det har tagit extremt mycket tid.
Ja, du jobbade ju med den här i somras och Gunilla hoppade ju in i 2 avsnitt. Och...
ja, precis, så var det. Det hade jag till och med hunnit glömma bort.
Men,
de hade fler lyssningar än de med mig, så det var
ja, det där ska du inte säga högt. Då kanske Gunilla kommer att byta ut dig.
Ja, det är hon som är styrelseordförande i mitt bolag, så hon kan ju naturligtvis ersätta mig med sig.
Ja. Och man kanske hör lite grann här bak i lurarna att vi sitter på lokal och det klirrar i glasen.
Det gör det.
Och vi kommer komma tillbaks till vilka det är som har räddat podden.
För ja.
Det är ett företag som har gått in och direkt räddat den och fått igång den igen.
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja. Och, men vi kan nämna innan vi kommer in på det, vi gör en liten cliffhanger, så kan vi nämna att vi är på 19 glas i Gamla stan.
Mm. Och vi är nere i deras källare som är en underbar gammal där medeltida valv av gammal tegel syns på ena sidan och massvis med fantastiska flaskor på andra. Och vi sitter liksom längst ner i källaren bakom köket. Och sist jag satt här, det var flera år sedan, det var när Margit Rickert, kulturpersonligheten och matmästaren Margit Rickert, firade sin, vad kan det vara, 25-årsdag eller någonting i den stilen. I alla fall en födelsedag. Då hade hon gjort massa fantastiska rätter här nere i köket själv och bjudit in ett gäng vänner.
Och ni vet inte ut några av de här rariteterna till flaskor som är uppstaplade bakom oss.
Nej, vi klarade oss, som tur var. Men det är ju lite läskigt här. Man får inte vara allt för onykter, för då skulle man kunna putta ner någonting.
Ja, det kan bli väldigt dyrt. Men nu har vi fått in ett rosévin här som är så mycket som... Det är inte mindre än Peter Bennison själv som kommer och serverar det. Och det här är ett sicilianskt som heter Suscarum. Och det här är otroligt friskt, fräscht. Och man får dricka rosé i oktober.
Det får man, men då går det inte med vilket rosé som helst. Då måste det vara ett bra rosé. Annars fungerar det inte. Det lustiga är att jag faktiskt hamnade bredvid en dam uppe i baren som talade engelska och berättade att hon var kompis med vinmakaren på Sicilien och hade varit där flera gånger. Det här låter som en totalt gjord historia, men det var bara några minuter sedan jag pratade med henne.
Jag hörde det, såg
det. Hon berättade att det liksom, vingården ligger på Etna, det är alldeles svart av sot. Vingårdarna runt omkring är liksom närmast övergivna och lever knappt någonting. Men där den här herren tydligen klarar av det, så prunkar stora vinstockar och det är fjärilar och bin och det växer mandelträd och körsbärsträd runt om för att hålla mikroklimatet bra. Och han gör de här väldigt, jag tycker det är kul, det är ju lite naturvinton nästan. Ja,
och man kan nästan känna den här mandeln i doften.
Och det är alltså lätt pärlande.
En hög friska syrlighet.
Ja, vinäger, mycket vinägertoner, alltså, men på ett positivt sätt.
Och lite så här sprut av citron i ögat också får man. Men innan vi kommer tillbaka till varför jag sitter på 19 glas, för det finns en anledning, och boken här. Vi har ju varit ifrån varandra i flera månader.
Ja, men det har vi varit. Det har ju varit en lång sommar som innehållit både det ena och det andra.
Har du varit mycket trebarnsfar?
Jag har varit väldigt mycket trebarnsfar. Alltså i vanliga fall är ju alltid sommar det man behöver, en lång sommarledighet för att kunna komma tillbaks och inte vara helt förstörd utan liksom ha nya krafter. Melchior valde istället att lägga sin livs värsta trotsperiod just under min ledighet. Han klarade en dag ifrån förskolan och sen tyckte han det var väldigt tråkigt att ingenting hände. Det var inga vilda barn och det var inga aktiviteter. Det var bara föräldrar som ville ta det lite lugnt och det var ju rätt trist. När väl vi gick tillbaka efter det där så var alla väldigt glada. Melchior var glad att komma tillbaka till förskolan. Ja. Jag var väldigt glad att gå tillbaka till arbetet. Sen här var vi nere i Tyskland. Mm. Det var ju härligt, för då var det ju både besök hos min studentkår och sen 30-årsjubileum från mina gamla studentkamrater i Trier. Och det var där jag råkade ut för den här historien som jag fick berätta både i Mix Megapol och P4. Alltså den tror jag alla redan har hört.
Och vad var det, jättekort bara? Så att man...
Jättekort. Ja, jag får väl dra den här också. Om det är någon som inte lyssnat på P4 eller Mix Megapol så testade vi det här med Airbnb. Ja. Och det kändes ju jättebra. Vi hyrde liksom en helt... För att vi var ju så många med tre barn och barnflicka och jag och Gunilla. Så istället för ett fint hotell mitt vid liksom Münsterplatsen vi brukar så blev det då ett radhus en bit så där man fick gå en halvtimme ut med floden från kårhuset för att komma dit. Och det var en sån här... Ja, det kändes väldigt, det var massa leksaker överallt. De hade kaniner och eller så här, sköldpaddor och kaniner på bakgården. Och,
var ni tvungna att mata djuren?
Ja, det var vi och det hade de inte sagt i förväg. Det fick vi ett mess om när vi hade anlänt. Ja, förresten, ni måste ju inte, men det vore ju bra om de får mat. För de kan ju bli lite magra annars när vi är borta. Ja,
det är klart ni kan se på svältande sköldpaddor och sova gott.
Nej, precis. Det var ett väldigt smart trick. Och det var väldigt fint. Så det var mycket bilder på dem själva från bröllopet där de såg så glada ut och väldigt kristen familj, så väldigt så här gulliga djur och sådär och bibelcitat.
Hade de sidben här?
Det hade de, inte på bröllopet. Kanske de hade det vardags. Allting var jättebra och en kväll var jag ute på min kors, själva knajpen, det är när man har bara ölfesten bara med kårmedlemmarna utan fruar och barn. Och kom hem lite i hatten vid 2-3-tiden, 4-tiden kanske. Kryper ner i dubbelsängen och glömmer bort att vi är på Airbnb och tänker bara hotell. Och som barn, pappa måste man ju alltid skydda glasögonen. Lägger man dem uppe på ett nattduksbord så är de trasiga dagen efter. Så jag drog ut nattduksbordslådan, lade ner dem och stängde. Morgonen efter, ljuset har kommit in. Jag ser uppe på ovanför dubbelsängen ett stort porträtt av den här söta paret vi bor hos. Då. De verkar väldigt seriösa. Jag öppnar nattduksbordslådan och börjar treva lite med handen utan att titta. Och det först tror jag det är smurfar i lådan. Och sen märker jag att det liksom det är mer så här gummi snarare än plast. Och det är konstigt, jag fastnar med fingrarna för det är lite kladdigt. Och så tittar jag ner och då är det en hel låda bara med dubbeldildos, buttpluggar och olika salvor. Och så ser jag samtidigt det här paret och det här goda kristna paret. Det är inte för att det är något fel om sexualitet och kristendom. Det är väl inte motsägelse. Det blev ändå lite absurt med det här glada paret man ser.
Att du ser dem framför dig också på bild.
Det är deras öppningar det här har befunnits.
Det är deras halvor.
Det var oerhört bisarrt, ja. Det var oerhört bisarrt, måste jag säga.
Så att det blir fler
De arbeten. Kunde ju kanske ha flyttat till en låda som inte låg överst, olåst nattduksbordslåda. Sen var det ju ett jättejobb att få att inte ungarna skulle höra på att öppna den här lådan hela tiden också när de sprang in och ut.
Ja, det var inga smurfar.
Det var inga smurfar. Nej.
Jag tänkte att vi ska komma tillbaks till varför vi sitter här på 19 glas. Och det här företaget som har gått in och sponsrat oss, det är ju inget vinföretag som vi trodde skulle komma och rädda oss. Eller något matföretag eller något 1800-tals kulturförening med förstadd kassa eller liknande.
Nej, precis. Nej.
Utan det är ett IT-företag.
Ja, det är jätteintressant.
Ja, och du och IT, Edvard.
Jag använder ju dator varje dag. Jag är ju ganska bra på...
Men
på,
det har ju inte gått över till CD-skiva än. Utan du har ju fortfarande kassett.
Alltså jag tycker det är tråkigt att när man spelar in visor att man inte kan få ut dem på stenkaka. Det går ju att trycka ut dem på vinyl. Men jag har aldrig gillat ljudet av vinyl. Jag tycker det är lite plastigt sådär.
Vinyl är ju fantastiskt. Kan du få med en rörförstärkare?
Det ska vara riktigt. Det ska liksom vara någon form av det här tunga mediebäran som en riktig 78-varvare är, där det inte liksom bara är plastigt och fladdrigt, utan det ska ligga på skivan och liksom tungt snurra runt.
Just det.
Man hör det.
Ja, man hör det.
Som alla ljudhördare säger.
Jag tänkte,
man naturligtvis inte.
Jag tänkte att vi skulle ta... Förlåt att jag hoppar. Men jag tänkte att vi skulle ta in här Ola Elnestam som är vd på Agricul, IT-företaget. För att jag är själv väldigt nyfiken över varför de sponsrar oss.
Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Jag vet inte ens om de är ett mjukvaru eller ett hårdvaruföretag. För det delar man väl in utifrån. De ena bygger stora, svetsar ihop stora maskiner och de andra programmerar. Det är bara jag, de sådana Falk, Mr. Jones maskin. Det är samma person som svetsar ihop hun och genererar ljuden och programmerar språket. Det har jag lärt mig, så mycket kan jag.
Ja, men du är ju proffset här.
Eftersom jag är gammal radionörd så måste jag nu beskriva att nu ser vi alltså då en herre i en tre en mörk väst, elegant väst med en liten vit näsduk i väst bröstfickan. Ett skägg som får mig att skämmas att jag ens kallar mitt skägg ett skägg.
Che Guevara hade varit avundsjuk.
Ja, det hade han. Och två pigga ögon, som man brukar säga om åldringar ofta. Men det kan man även säga om unga herrar. Som sätter på sig sina hörlurar och nu har en mikrofon.
Och den första frågan det är så här, vilka är ni?
Vilka är vi?
Bygger ni, svetsar ni saker?
Nej, vi svetsar ingenting. Vi ägnar oss åt den mjuka delen av den här tillverkningen. Då. Skriver dataprogram på konsultbasis. Så när en kund kommer till oss och undrar kan ni hjälpa oss att programmera någonting, så säger vi ja, det kan vi göra. Och så begär vi oss ut till deras lokaler och så sitter vi i dem och hjälper dem med att skriva stora dataprogram eller små.
Och vad gör de här dataprogrammen?
Ja, ibland är det en liten banktillämpning. Ibland är det någonting som håller reda på ett medlemsregister kanske. Men ja, de automatiserar, vad ska man säga, dagliga, vardagliga sysslor och gör det mycket enklare med hjälp av datorer, så man kan göra saker och ting väldigt många gånger väldigt fort.
Banker, de vill alltid att man ska patcha, eller hur?
Ja, man gör små, små ändringar när vi skriver dataprogram för att man inte ska känna sig rädd för att komma ut med något nytt.
De vågar liksom inte bara byta system.
Nej.
Då försvinner allas pengar.
Berätta.
Det betyder lappa ihop. Min mamma jobbade på ett dataföretag på 80-talet. Och då var det alltså här. Då hade de skaffat någon på 60-talets början. Var alla banker ett datasystem. Och ingen vågade liksom ändra någon, ta bort och byta. Nej. För då skulle alla folks pengar försvinna. Så de fick bara hålla på, gå in och lappa och laga hela tiden.
Ja, men jag tycker det är ett bra sätt att göra det på. Små förändringar hela tiden. Många små.
Vad finns det för språk nu då? För att C++ fanns det när jag var ung.
Ja, sen blir det C++.
Mm. Ja. Och så finns det Java, C#, Ruby, Python, massor. Alltså det finns ju, det känns som det finns lika många dataspråk som naturliga språk.
Oh, ja. Har du ett favoritspråk?
Nej, det har jag egentligen inte.
Om du är tvungen att välja.
Ja, och då jag vet faktiskt Haskell.
Ja, där blir det tyst.
Haskell, är inte din hund?
Ja, det skulle kunna vara en hund också. Mm.
Men då kommer den stora frågan här.
En irländsk Haskell.
Den stora frågan. Hur kommer det sig att ni går in och räddar podden?
Ja. Vi är några som, eller ja, en hel del på vårt företag som lyssnar på er. Och tycker att det är ett fantastiskt podd. Väldigt roligt, trevligt. Och gillar den här alkoholromantiken, får jag säga. Och matromantiken. Och allt där kring, så att säga. Och vi tror på den idén att gillar man någonting så får man väl stoppa pengarna där också. Mm.
Ja, vi är enormt tacksamma.
Ja, verkligen. Jag tycker det är en också. Otroligt ja. Fin ja. Tanke.
Det är nästan som man vill börja med Husky. Men och sen att vi är på 19 glas är ju inte heller någon slump.
Det är ingen slump. Utan det är, vi har kontor i Gamla stan och hittade det här stället för många år sedan. Och kärade ner oss i det här. Och sen har vi mer eller mindre blivit stammisar här. Och vi sitter ju som ni sa ner i den här källaren nu.
Ja. Och 19 glas är ju någonting så ovanligt som en riktigt bra restaurang i Gamla stan. Idag finns det ju flera, men för 10 år sedan då fanns det ju i princip ingen här som var värd att äta på. Speciellt inte den här sidan i Gamla stan som vi sitter.
Nej, men det håller jag med om. Och när vi hade våra, vi träffas en gång i månaden minst på kontoret, så ska vi gå iväg och käka lunch. Och då vill vi äta bra mat eftersom vi älskar att äta bra mat.
För
och
ni sitter ute hos kunder hela dagarna.
Ja, ja. Och då när vi ses på kontoret och vill vi säga, men nu vill vi gå ner och käka bra mat och dricka god dricka. Mm. Och så hittar vi 19 glas och så får vi så otroligt bra service och bra mat. Och
alltså luncherna på 19 glas är ju parodiskt prisvärda. Mm. Mm. För man får mat som borde kosta många hundra kronor verkligen redan för förrätten till ett normalt lunchpris. Mm. Sen är det klart att man kan aldrig låta bli att ta in till ett par riktigt bra viner till och så sätter det i alla fall iväg.
Ja, det gör det. Men jag tycker att det är det värt.
Ja, det är det värt. Och det är liksom... Men det är en bra införsel. Om någon vill börja gå hit så kan de bara gå och äta lunchen först, för då det är ju nästan gratis. Mm. För en otrolig hög klass.
Men ni då, kanske man inte behöver säga, men att ni är ett IT-företag och är så matintresserade och ni har tagit in mat och dryck i hela er företagskultur.
Ja, jag tycker att det är ett sånt naturligt och härligt sätt att umgås på. Och vi har filosofin också att vi behöver inte skilja på arbete och fritid. Utan vi för dem samman och då är det väldigt naturligt att man äter ihop också. Och att man dricker ihop och att man har trevligt ihop.
Har du helt något kletigt och blött i tangentbordet någon gång? Ni kombinerar inte programmerandet och ätandet.
Det gör vi. Jag är inte så himla frekvent med hela saker i tangentbordet. Det finns några andra vid det här bordet som brukar göra det. Ja,
vissa är bättre på det än andra.
Ja, det är det.
Vissa är bättre på Husky och andra bättre på Hella.
Ja.
Det är alltid söta saker.
Datorer hatar punch i mina fall.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är gamla regler. Ja. Det är det. Men några av de sakerna som ni sysslar med, för det är allt från matresor, ölbryggning.
Ja. Ja, vad gör vi? Vi brygger öl. Jag och en kollega har bryggt öl till julfest. Vi åker iväg på konferenser och en konferens då var vi i Italien och då hade vi vid något ögonblick. Det började egentligen året innan med att vi tyckte att maten på Irland var så fantastiskt dålig.
Ja, det kan jag instämma i. Ja, ostron är gott där.
Men... brun sås och pommes frites var det de lyckades få fram för våran middag. Då åkte vi iväg och köpte en grill istället. Och så grillade vi vår egen mat och lagade mat. Och så fick några i konferenskommittén nys om det här. Då tänkte de så här, men ni verkar ju vara bra på det här med att laga mat. Kan inte ni grilla nästa år när vi kommer vara på Sardinien? Bara, ja, det kan vi väl göra så här. Det låter väldigt trevligt. Sen hörde vi ingenting och sen så träffade jag han konferensanordnaren i Finland ett halvår innan konferensen och sa, men Ola, du sätter in er på programmet då. Så fixar ni det här. Jag bara, ja, absolut. Hör av dig bara så fixar vi nog det där. Ja. Och sen så kom vi ner till Italien. Jag har inte hört någonting på ett halvår från den här finnen och sen så frågade jag lite sådär försynt. Du, Pekka, det här som står i programmet här, Beach Party. Yes, it's you.
Och när en finne säger det, då vet man att det är så.
Då är det så, ja, absolut. Och då hade vi 2,5 dygn på oss att fixa ordningen middag till 147 pers.
Oj.
Mm. Och då blev det liksom...
Det var inte den lilla konferensen.
Det var inte den lilla konferensen. Då undrade vi, vad ska vi göra? Mm. Så vi drog in till närmsta by, frågade om de kunde fixa 20 kilo nötkött. 10 kilo lammkött och korvar och det här. Men det är absolut, och de tittar på oss som så här, det här var en märklig beställning, de driver säkert med oss, men det såg ut som att de menar allvar, de kan fixa det här, och vi så här, hoppas de tror oss. Så 2 dagar senare när vi kommer tillbaks dit så skiner de upp som solar när vi kliver in i butiken, och vi skiner upp som solar för att vi förstår att de har fixat allt det här köttet. Så då tar vi det ner till stranden där vi ska tillaga det här, en stor grill som vi har fått använda för på grund av hotellet som låg bredvid hade en murad grill. Så tänkte jag, men här kan vi laga mat. Ta det dit och sen så börjar vi använda rosmarin som finns på en buske bredvid och citron och sådär, och så gör vi, marinerar vi köttet och sen så, ja.
Ni ser ihop det.
Vi ser ihop det hela.
Men ni har också en podd.
Ja, det stämmer.
Väg 74. Och vad handlar den om?
En mjukvaruutveckling i grupp. Nej, men vi tycker att det är roligare att göra saker tillsammans. Ja. Så då försöker vi programmera ihop också. Och bjuder in, det kan vara folk som inte är så tekniska, men någon från personal som i verksamheten som sitter och kan tycka saker. Nej, men det där ser märkligt ut, eller det där är rätt, nu kör vi på det.
Knacka lite där borta.
Ja, bygg det här.
Men om man vill se hur de här skäggiga herrarna ser ut i Agical, så kan man gå in på agical.se.
Ja, det går.
Och man kan också mejla till er. Och då sätter ni upp en liten mejladress som heter blommet@agical.se, så man ska komma ihåg det här, liksom, att det inte är svårt att göra det. Och så kan man följa er, se vad ni sysslar med, och kanske man kan hälsa på er också.
Ja, det får man gärna göra. Då kan man höra av sig till den här blommet agical.se.
Och då grillar ni.
Det kan vi ordna.
Om det kommer någon där bankdirektör och vill ha ett nytt datasystem, då grillar ni för honom också.
Lätt.
Men brygger det.
Ja.
Nej, men ett enormt stort tack här till Agical. Vi pratar ju om mjukvara. Då måste man ju komma in på mjukost.
Ja, det är en mjukvara verkligen. Ja.
Har du sett att raketost är återlanserad?
Ja, och det var ju sånt jag visste ett år innan och var så otroligt förväntningsfull och glad. Och sen kom ju den stora då kallduschen, att det är förpackningen som i sig är en stilikon som är återlanserad, men det är en helt annan ost i förpackningen.
Det är inte samma ost.
Det är inte alls samma ost.
Men berätta, vad hypen med raketost? Jag är lite för ung och det är väldigt skönt att få säga det. Alltså, jag missade den här.
Smältost är ju en väldigt bizarr uppfinning i sig. Det är kanske något av det konstigaste som skett inom matvärlden.
Säger man som har blivit känd för den smälta osten.
Ja, men du talar smältost och inte smältost. Det är det som är viktiga med att man inte särskriver saker. Smältost var då, det var någon galen schweizisk vetenskapsman som kom på att man kunde ta en bra, fin, vanlig schweizisk hårdost, stoppa kemikalier i den, så kallade smältsalter, så att den smälter ner till en rinnande sörja som inte smakar så mycket. Och då går det att konservera den, vilket man inte kan göra med en bit ost, för då blir det luft. Men med den här sörjan kan man liksom... Och det är starten, och då kan man ha med den om man ska ut i krig eller annars som nödproviant eller så.
Bestiga bergstoppar i
Ja, fint. Och sen... Det är ju inte så många som är jätteröda det där, men om någon anledning så tar det ju fart i Norge och USA. Ja. För de går igång på det här med den smälta osten och kommer på att man kan krydda den och sådär. Hela 50-talet sen så är det jättepopulärt även i Sverige med olika smaker och olika amerikanska sådana namn, så att det heter liksom Top Hat eller något sånt där, och så är det då smältost med champignonsmak som är konstgjord eller lite pulver eller något sånt. Och det är ju smältostens bakgrund. Och det är den moderna typen av mat, tänker man. Och det modernaste som då finns är ju rymdfärderna. Fast den kommer ju redan innan månlandningen och den första rymdprogrammet. Men man har ju ändå börjat tänka, det är mycket science fiction. Man tänker på månen, man tänker på rymd. Och det är coolt med raketer liksom. Det finns naturligtvis icke-bemannade raketer redan med den här tiden. Och då uppfinns raketosten, som är en ovanligt hård smältost. Det finns ju smältostar. Det fanns en serie som Bong, tror jag, gjorde, som jag växte upp med. Jag har inte alls växt upp med Rockford och bättre grejer. Utan vår ostbricka bestod ofta av olika fyrkantiga paket av en kryddade hårdostar. Så här, valnötsost, vitlöks, hårdost, eller alltså mjuk... Inte hårdost, utan en alltså hård smältost. Ja. Som inte är bredbar, utan lite mer stabil. Till och med en med ädelostsmak och sådär fanns det. Och raketosten hörde till den här hårdare sorten som är mjukare än en vanlig ost men ändå inte bredbar. Och då hade man ju en tråd.
Just det.
Så man tryckte upp den och så drog man av små skivor med tråden. Och det där älskade ju jag och alla andra barn som var födda på sen 60-tal eller tidigt 70-tal. Sen förbjöds den av hälsovårdsnämnden för att det blev bakterier på tråden.
Nej.
Och då tänkte de, då hade de faktiskt ett fall, de liksom av miljoner sålda, som var ett fall där en person hostade till lite grann av den här, för han fick en bakterie en sekund. Och då måste man ju förbjuda. Så den förbjöds ju. Och den är fortfarande förbjuden därför i sin gamla form. Det är därför
man
inte
bara kunnat... Och den här var otroligt populär och den blev otroligt enormt populär. Efterlängtad.
Ja,
och saknad.
Och alla har saknat den, för att den var ju en designikon, själva förpackningen. Ja. Det var så, den kostade dubbelt så mycket som exakt identiska ostar bara för att vara den här förpackningen. Så det var ju föräldrarnas mardröm och barnens dröm. Liksom. De tjatade och ibland så köpte liksom föräldrarna det.
Skulle man kunna sälja den här illegalt? Jag tänker lite grann som Prohibition-tiden.
Det var ju strålande.
han har någon källare och säljer äkta raket.
Man skulle kunna samla
bakteriellt snöre.
Ja, man skulle kunna samla in då för miljön också, att man återvinner förpackningarna, då är det ännu mer bakterier. Varje ny omgång så blir det mer och mer bakterier på det här snöret, och varje gång blir det liksom mer och mer fruktansvärt hatiskt från liksom då Socialstyrelsen och Livsmedelsverket och alla olika myndigheter måste ju verkligen hata den här snöret.
Ja. Men vi hamnar på lite...
Sen blir man säkert av med alla allergier om man låter barnen äta ost med den här snöret.
Just det, för att barn ska ju dricka brunnsvatten när de växer. Det här kranvattnet gör ju att man får allergier och annat när de blir äldre.
Ja, det kan jag tänka mig. Gosta med djur ska man göra också. Ja. Och inte städa.
Nej, men det här förr när man åkte på brunn och drack och sånt där. Nu ska man åka ut till någon grävd brunn i myrmarken.
Det låter bra.
Med barnen. Och...
Kanske ska börja sälja vatten från vår stuga uppe i Dalarna. Där har vi brunn. Som har alldeles för lite omsättning på vattnet.
Det smakar inte gott.
Det smakar järn, men det är väl så här att egentligen ska man pumpa ut den varje år när man kommer dit, men det orkar man inte.
Nej.
Så man,
det får bli så.
Vatten kan väl också lagras, så man kan lagra whisky, så ska det väl vara med.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du har ju hållit på med din bok, det kan vi ju inte.
Ja.
Det har vi inte undkommit.
Nej, tre år har jag ju skrivit på, men det senaste halvåret har ju varit liksom det stora jobbet när man, för det är ganska roligt att skriva texterna först då, för att då sitter man på tåg så där, och så blir det ett par kapitel där, eller jag har tagit heldagar på värdshus och så har tagit ett glas och skrivit ett kapitel, en öl och ett kapitel, och någon gång har jag haft en hel liten kanna med vin och en kanna med kaffe så där, och plötsligt blir det lunch och sen blir det middag och så äter man mat och så skriver man och skriver, så har man knattrat ner kanske 30 sidor när man kommer hem. Men sen måste man ju jobba med den där texten också. Det är ju lite tuffare när man sitter hemma sen sista månaderna innan manuslämning. För då måste ju allt det här, där man inte haft någon självcensur alls, bli bra text som någon annan kan vilja läsa också. Och det är ju mycket mer arbete än egentligen komma på de geniala idéerna.
Och den har ju släppts här nu. Var ju på din releasefest här.
Just det. Min första releasefest.
Ja,
jag kommer
första,
ha till.
Ja. Och då är ju den stora frågan. Var jag på A-listan eller B-listan?
Du var nog på A-listan. Alltså det är ju förlaget som hade den första.
Ja.
Så då var det ju mycket sådana personer som jag har lite mer, alltså det var en hel del kändisar och folk som var lite affärskontakter, men och en del vänner naturligtvis också så där. Men
jag fick möjlighet att prata med Karsten Thurfjell som är något av en P1-idol för mig.
Ja, verkligen, han är ju fantastisk. Alltså, han
otroligt skicklig.
Han har gjort en del matreportage utom, han brukar ju inför jul gör ju han och en kollega alltid, de reser någonstans. Det är typ det här ostfondue-reportaget som var säkert för 20 år sedan har jag fortfarande inte glömt. Det var otroligt bra. Eller de här åt tafelspits i Wien och sån här. Det är riktigt bra radioperson.
Jag stod
producerad i en sommar faktiskt.
Hur känns boken nu när du har släppt den?
Jag är väldigt nöjd. Jag hade en jättebra redaktör. Jag har mest tyckt redaktörer varit larviga till besvär och kommit med dumheter i mitt tidigare liv. Alltså i alla fall när vi talar om alla tidskriftsredaktörer. Man skickar en tidning eller man skickar en artikel eller man skickar ett kapitel till en antologi och så undrar man, varför ska de ändra så där? Varför ska de köra sin kommentering? Och varför ska de... Men det här, han har verkligen, han...
Vem är det som har
Johan Strid heter han. Han lyckas, varje mening hittar han ett ord som inte är fel, men som om man byter det så går hela meningen och blir mycket mer skarp. Ja. Liksom. Då försvinner luddig. Jag visste inte att jag hade ett luddigt språk. Jag tror det var en jäkel på att skriva tills jag träffade Johan Strid. För då förstår jag att ja, jag skriver väl hyfsat, men det finns alltid någon liten sån där sak på varje stycke nästan där. Om man bara skiftar ett ord mot en synonym så blir det som klingande stål liksom, plötsligt. Ja. Hela Så det är fantastiskt män som inte skriver egna böcker, jag tror, i alla fall inte i någon större utsträckning, utan istället får andras böcker att bli mycket bättre. Det är en otroligt häftig kompetens.
Vad är det?
Han har dessutom, precis som jag, han skrattade för han läste om att jag hade läst estetik i Uppsala i 40 poäng. Och dessutom att jag ansåg att alla mina gamla kurser och så hade fått jättebra jobb sen. Ja. Så att det är roligt. Och han skrattade för han hade själv läst estetik i Uppsala några år före mig, inte gjorde det innan.
Men jag tänker här, nu har du varit på mängd intervjuer och du har ett otroligt hektiskt schema nu kring det här boksläppet pågår fortfarande.
Det är hela tiden. Det har ju varit i TV4 och Nyhetsmorgon och det är massa damtidning och Hänt i veckan. Alla ska ju skriva. I förrgår var jag i Växjö och presenterade. Det var lite trevligt med en massa PM andra och författare. Vänner. Ja, och Smålandsposten bjöd på PM och vänner middag efteråt. Och Jan Guillou tog fram spenderbyxorna och bjöd oss alla på en fantastisk vit bourgogne innan maten.
Vit bourgogne blir man ju lycklig.
Ja, det var så bra så att det var så här, det... Men Håkan Nesher stod för osten efteråt. Så det var både kultur och njutning i fin förening.
En bra uppdelning.
Det var jättetrevligt. Men sen direkt till Stockholm spelade in en tv-serie. Det hade en biroll som mig själv.
En cameo som det heter.
Ja, och sen fortsätter idag. Jag har varit på Expressen TV om boken. Jag har varit på TV4. Och imorgon är det Mix Megapol på morgonen. Det bara rinner på verkligen. Det är jättemycket. Men det är kul att folk vill. För böcker är ju inte så lätt att sälja. Det är ju inte liksom en sån här produkt som du bara nasar iväg och gör dig rik på. Utan det kräver ju nästan lika mycket arbete efter att du har skrivit boken på att försöka... Alla de här riktiga författarna då, som de fem jag träffade då i Växjö. Ja. De åker ju på regelrätta turnéer. Då har de skrivit i 5-6 månader och sen har den tryckt. Och sen åker de runt i 3 månader. De kan vara borta ett par veckor hemifrån och varje kväll på olika. Och man säljer kanske 15 böcker på ett ställe, 10 på ett annat och 30 på det tredje. Men så får de några 10 år liksom royalty per bok. Men grejen är att man bygger sitt författarskap under många år. För har de börjat älska en så fortsätter. Alltså de som verkligen är författare. Jag kommer inte kunna skriva så.
Alla musikband byggdes ju förr i tiden. Och nu är man med i Idol och sen så har man en karriär under 1-2 år. Och sen försvinner man och kommer nya Idol-vinnare. Skulle man kunna producera författare på samma sätt i samma format som Idol? Eller Simon Cowell sitter där, man läser upp ett stycke och så trycker han på gyllene knappen och regnar konfetti.
Det skulle bara funka för deckare, tror jag. Men där skulle det kunna funka. För där handlar det om att... Där vill man gärna ha stjärnor och det handlar om att lära sig en metod. Sen överlära sig de som ska överleva i 10 år. Det är ju de, även med deckare måste det vara bra författare. Det finns bra författare som skriver kriminalhistorier och det finns...
Men Britain's Got Talent med poesi. Man går upp och läser några rader. Publiken börjar gråta, ställer sig upp, jublar.
I ett parallellt universum. Egentligen är det inte konstigare än Poetry Slam. Det var ju så poesin var på 1800-talet. Eller 1700-talet. Du åkte runt till furstar och rika salonger av rik... medelklass och du läste dina dikter långt innan du hade tryckt upp dem så läste du dem och du underhölls. Du fick kanske bo i åratal på något gods och äta och dricka och bo där gratis mot innan du väl hade fått ihop din diktsamling. Så det är egentligen inte så... Det är bara en slump skulle jag säga att vi just nu är mer för sång, popmusik än för poesi. Poesin kommer komma tillbaka. Det är det konstigaste med vår tid skulle jag säga. Att ingen läser poesi och att poesin är så ointressant.
Det
där
skulle passa
till
en spaning i P1.
Det skulle du kunna göra.
Ja, för hoppas du kommer med där igen. Jag har det fortfarande som min favoritspaning.
jag kanske tog i lite för mycket.
I japaner som slickar varandra på ögonen och Mårten Gås i samma spaning. Jag vet att jag har sagt det förr i podden, men har man inte lyssnat på den här spaningen så är det ett måste om man är det minsta Edvard-fanet.
Det finns faktiskt på Spotify om man slår på mig nu.
Jag tänkte här med boken bara innan vi släpper den, för den ska man givetvis köpa om man är Edvard-fan.
Ja, det var jättetrevligt om ni
gör. Vilka är de vanligaste frågorna du får kring den?
Vad frågar de? Alltså de flesta har läst i alla fall. Vissa har läst hela och det är jätteroligt för då blir det ofta, då blir det väldigt olika frågor. Av de som har läst den, jag menar typ i bokmässan hade jag 7-8 sådana här samtal med olika. Mm. Och de som läst den, de gick liksom in, då fick de helt olika. Martina Montelius gick igång på det här med liksom... friheten att få leva ut som en bohem och kunna ta sig ett glas och inte vara så liksom duktig, perfekt och lite sådana där saker. Och sen var det andra som gick igång på Tysklands åren och min syn på Tyskland, och den tredje gick igång på min religiösa syn och livssyn och sådär. Så det är väldigt olika. Det är ju 31 kapitel och de handlar ju om allting från delikatesser till döden. Ja.
Då kan man ta en litet kapitel varje kväll innan man lägger sig om man inte har tid att
lägga
igenom hela.
En del väljer ju det. En del som väljer det. Det finns ju både som ljudbok som jag läst in själv och som tryckt bok. Ljudboken, då lyssnar folk igenom hela. Då har man ju mycket mer uthärdat. Det är ganska lätt om någonting blir lite långtråkigt, som ett kapitel om tro och vetande eller något, så kan de ju liksom vänta tills det plötsligt handlar om stamkrogar eller min inre tant eller någonting. Eller alkohol. Så lite, men då lyssnar man ändå lite grann och gör något annat under tiden och börjar låta tankarna flyga. Medan många som har den tryckta, de plockar faktiskt och hoppar mellan kapitlen. Vilket förvånar mig lite, men det är rätt kul att de säger att de gör det. De flesta har ändå läst det mesta till slutet, men då behöver de inte liksom ta allt. Då kan de ta det de tycker är roligt.
Jo, nästa avsnitt kommer vi fortsätta här på 19 glas. Mm. Och det kan vi redan nu hinta om att det kommer handla om bland annat Carl Michael Bellman.
Ja, absolut.
Vi har aldrig pratat om honom.
Det är jättekonstigt. Liksom
otroligt konstigt. Jag kommer att tänka lite grann på det med tanke på alla de här ordnarna och föreningarna. Du är en av de få i världen som har blivit utbränd för att du har varit med för många föreningar på en och samma gång.
Det finns också ett kapitel om. Det finns både ett som heter föreningsliv och ett som heter ångest.
Och de hör ihop det här ångestkapitlet, för det är en följd av allt föreningsliv.
Det är väldigt bizarrt. Det var flera anledningar, men för mycket föreningsliv var helt klart en av dem.
Ja, men då läste jag om Per Bricoll och givetvis kom på att vi måste prata om Bellman.
Ja, men verkligen, verkligen. Ja.
Men under den här tiden då som vi har varit inaktiva så har lyssnafrågorna hoppats på
hög. Det är så många. De släpper oss liksom inte. Utan bara av den grunden måste vi köra igång igen. För det blir bara fler och fler.
Ja, och sen kan vi ju säga också att vi behöver ju skämmas för att vi har ju mängder med gamla obesvarade.
Ja, och ibland sparar vi på samma igen, för vi har ju lite dålig arkiv, eller man ska säga administrationsskötsel och det där.
Och sen är det ju på grund av alkoholen också.
Jo, det är klart. Vi kanske inte själva minns vad vi har svarat på.
Jag tror att vi får ta...
Men sen kanske man får ett helt nytt svar andra gången som man tycker bättre om.
Jag tänkte det, att vi går igenom alla frågor igen och sen så svarar vi på dem och så ser vi hur de skiljer sig åt. Men de frågorna som jag tycker är mest synd att vi missat, det är de som vi skulle haft med i program och förberett i olika grad och sen så inte hunnit med och sen så är de. Och de där måste vi väcka till liv.
Ja, men absolut.
Då har vi den första frågan här och det är från Magnus och Henrik. Har avnjutit en fantastisk middag på Prinsen där sällskapet både avverkat Biff Rydberg och Wallenbergare. På slutet hamnar vi i en diskussion initierad av en i sällskapets mamma. Vad är det optimala stället på tallriken att lägga äggulan när man äter Biff Rydberg? Att tillägga är att man vill få den bästa upplevelsen. För övrigt måste Princess Toast Pelle Jansson få ett hedersbetyg. Magiskt frasig kavring dessutom. Tack för en fantastisk podd från Henrik och Magnus.
Underbart, jag blev sugen på Pelle Jansson bara av att höra det. Ja, frågan var äggulan placeras skulle jag säga är kanske inte i första hand vare sig gastronomisk eller etikettmässigt utan estetiskt. Men som jag nämnde tidigare har jag ju 40 poäng estetik också med spets, så jag skulle kunna svara på den frågan också. Jag skulle säga att det viktiga är att man inte får en jäkla kopp. Det finns det enda som nästan är värre än ärtskott på en tallrik, det är de här när de ställer jäkla små fat och koppar och små liksom tallrikar på tallriken. Vad ska man göra med den? Ska man ha den där glapsande och klafsande bland ens mat hela, eller ska man hälla ut äggulan och lägga den på bordet? Men då har den ju stått i maten, så då är den ju kladdig under och då blir kladdigt på bordet och då blir kladdigt kladdigt på ens manschetter och sen blir det kladdigt på ens knä när man lägger ner händerna. Till slut är man liksom som om man har lekt med sina barn.
Ja, och det där snöret,
det är det man inte vill göra när man är på flexen.
Snöret från raketosten är ingenting mot det här kladdet.
Ingenting. Utan all form av koppar och tallrikar på andra tallrikar, bort med det. Man kan tycka att det är romantiskt om man tänker på 1800-talet när man la massa mattor på varandra i salongerna. Men då hade de hushjälpar som tog hand om, hemhjälpar som tog hand om.
Och det är ju en helt naturlig koppling.
Det är nog helt annat, precis. Det är ju det man tänker på kanske. Men det, ja. Nej, så det får man inte göra. Så alltså, vad ska man göra? Man ska naturligtvis lägga äggulan på själva maten. Men då är ju oftast biff Rydberg inte blandad, utan man brukar ju ha den i delar. Och då skulle jag säga att egentligen spelar inte så jäkla stor roll. Men jag tycker, ordningsenligt i mig tycker att ändå eftersom kötten är huvudrätten så skulle jag lägga det på själva köttet. Men då måste man vara skicklig kock för att den kan gå sönder när man lägger det på något så vasst som kötttärningar. Vill man vara försiktig hemma i alla fall, eller om du inte är allt för erfaren kock, så skulle jag lägga den på den stekta löken, för där kommer den garanterat inte gå sönder och där kan du lätt trycka med fingret och bilda ett litet hål där du lägger en liten fördjupning där du lägger äggulan.
Så att den landar mjukt.
Den landar. Du ska inte lägga den bredvid så att folk kan undvika den. För man får faktiskt inte äta biff Rydberg utan äggula. Om man inte är allergisk, och då ska du inte ha den på tallriken överhuvudtaget.
Det är gamla regler. Skål.
Skål.
Äggulan i den mjuka löken. Mm. Ja, och vi har inte pratat här om 19 glas här mer. Det kommer i nästa avsnitt. Ah. Men vi har en fråga som vi måste koppla. För att 19 glas har Stockholms bästa ärtsoppa på torsdagen. Det är ärtsoppa 2.0. Och den varierar och är en uppdaterad version.
Absolut.
Och jag brukar alltid i närheten här äta ärtsoppa här på torsdagar.
Det är fantastiskt.
Och då kommer frågan från Patrik Tedenbäck. Hej Edvard, jag sitter här på Texas Longhorn och lunchar med min vän Anton. Han berättar just om sina middagsplaner och tänker göra pannkakor på en onsdag. Jag gick i taket direkt och förklarade läget och torsdagens betydelse med mera. Han står dock på sig. Nu är det upp till dig. Är det rätt? Kan man? Får man äta pannkakor om det inte är torsdag?
Då går vi tillbaka till den tidiga medeltiden. För under den sedan medeltiden då var det bara fastedag på fredag. Men om vi tar tidig medeltid så var det fastedag bara onsdag och fredag. Och då åt man inte mycket, och man åt framförallt inte kött, men man åt bara bröd egentligen. Torsdagen var därför den viktigaste matdagen. Då ville man äta någonting riktigt kraftigt och riktigt fint och det bästa under veckan. Och då undrade man sig ärtor med fläsk. Alltså det var fläsk och det var ärtor. Och båda sakerna var fint, för att vid den här tiden så var alltså ganska liten mängd grönsaker man hade och ännu mindre kött, utan det var ju säd som var det dominerande i Sverige.
Spannmål som var huvudfödan, sörpan.
Så därför började vi äta ärtor med fläsk på torsdagar. Sedan fortsätter det här, trots att som sagt det är bara fredagarna senare som blir fastedag, trots att vi har reformationen på 1500-talet och alla fastedagar försvinner. När du läser Bellmans påbörjade självbiografi, så säger han, min smak är enkel, och så beskriver han vad han äter varje dag, så då är det ärtor varje torsdag. Och det är ett skämt som alla förstår på den tiden, för han skriver den här när han sitter bysatt. Han sitter i bysättningshäktet för obetalda skulder, och man förstår att det är institutionsmat när han berättar, för det där är liksom statens standardschema. Och det levde alltså kvar fortfarande på 1700-talet, att på alla fängelser, skolor, sjukhus och alla militära enheter så var det ärtor med fläsk varje torsdag. Och det lever ju kvar 1800-talet, det lever kvar och letar sig in på de moderna lunchrestaurangerna på 1900-talet. Och ärtor med fläsk börjar vi spä ut lite mer, det är ju egentligen gryta från början, sen börjar vi spä ut den mer, och på 1900-talet börjar den kallas ärtsoppa. Men den riktiga ärtor med fläsk är egentligen en gammaldags gryta och inte en soppa, utan det är för att det ska låta lite finare. Egentligen är typ det man får här, en grön fransk ärtsoppa, är någonting annat egentligen än den här stabbiga originalärtor med fläsket som ska vara ganska kraftig. Men det han har gjort då, den kära Patrik Pedenbäck, om jag får vända mig till dig, det är att du helt enkelt har gjort samma misstag som tanken att lussebullar får man bara äta till Lucia, för det stämmer. Ja. Och till lussebullar dricker man glögg och äter pepparkakor, och då börjar man tro att man bara får äta pepparkakor och dricka glögg till Lucia. Men man får dricka glögg hela vintern och äta pepparkakor hela året. Och precis så är det här också. Pannkakor kan man äta när som helst. Bara för att man i mitten av 1900-talet på på lunchrestaurangerna tycker att ärtor börjar tänka det som en soppa, då är det för lite mat för att bara ha det som dagens lunch. Och då börjar man tillföra att man dessutom får några pannkakor som efterrätt.
Och det är ett 1900-talsfenomen.
1900-talsfenomen. Den, på 1800-talet tillkommer ju punchen, men på 1900-talet är mer i restaurang, lunchrestaurangmiljö, mjölkbarerna liksom tillkommer den här kopplingen ärtsoppa, pannkakor. Och det innebär att du får bara äta ärtor med fläsk på torsdagar, men pannkakor får du äta när du vill.
Där tror jag att vi har en Anton som blir riktigt glad.
Ja, det tror jag.
Och vi är ledsna att behöva göra Patrik musik.
Ja, det är jättetråkigt. Men annars tänker jag ledsna mina barn skulle vara om de bara fick äta pannkakor just på torsdagar.
Man måste tänka på barnen. Mm.
Och hur gör man med blini liksom? Ska man då inte få ha det under sina löjrommor för att det råkar vara
just att tisdag? Att det är en pannkakskusin.
Ja, ja.
En släkting.
Tunnbrödet, hur ska vi göra med det? Det
här är några stora existentiella problem.
Det är existentiellt.
Första poddavsnittet på säsongen och så kommer vi in på tunnbrödet.
Ja, det kanske inte var tänkt så. Det skulle vi gjort hela år 2021, så var ju tunnbrödetemat, det glömde jag.
Just det, ja. Ja, då får vi hitta ett nytt där.
Ja.
Då har vi här ett...
Det var länge sedan vi hade ett program om schnitzel förresten.
Ja, vi måste ett varje år.
Ja, det måste vi, det är klart.
Vi tar ett på barcentral i höst.
Ja, det tycker jag.
Eller vi kanske ska ta ett annat ställe.
På måndag. Måndag tänker jag. Jag undrar om Herman är kvar. Det är sånt fall. Ja. Ja. Vill också över vår egen.
Ja, egen schnitzel. Ja, då ska vi se här. Vi har en fråga till innan vi rundar av idag. Och det är arkivarien och doktorn. Och det är Kajsa-Marie och Anders. Mm. Min fästman och jag planerar ett sörmländskt vinterbröllop. Och vill istället för ett sedvanligt mingel med snittar och bubbel bjuda på ett klassiskt brännvinsbord. Vi är på jakt efter en brännvinscistern. Men vad behövs för att göra ett sörmländskt brännvinsbord fulländat? Stort tack för en fantastisk podd.
Ja, en hel brännvinscistern låter fantastiskt. Annars brukar man förlända sig med en sån här... med fem små kranar. Brännvins, vad heter det? Nu tappade jag namnet.
Ja, jag har varit inne och budat på en brännvinsextern som gick på en auktionssajten nyligen här, men den stack så hårt tyvärr. Men vad behövs för att göra ett sörmländskt brännvinsbord fulländat?
Ja, för det första skulle jag säga att jag tycker det är en fantastisk idé. För 2 år sedan var jag på ett sagolikt bröllop uppe i Lokabrunn. Och då hade just brudparet gjort det här principen att innan mycket eleganta middagen så var det traditionellt klassiskt brännvinsbord, och det fick hålla på ganska länge precis som brännvinsborden brukade göra.
Och vad är länge i brännvinsbords sammanhang?
Ja, alltså brännvins, alltså i sig går det tillbaka till liksom några hundra år tillbaka, då kunde det ju vara flera timmar i väntan på att alla gäster skulle komma, men det var nog i alla fall drygt en timme eller en och en halv som man fick hålla på och dricka brännvin och äta alla dessa trevliga rätter från brännvinsbordet innan man satte igång med en traditionell måltid. Och jag gör faktiskt så, jag skrev om brännvinsbordet och gjorde ett förslag på det i min kokbok Allting gott och alldeles för mycket som kom för 6 år sedan. Tyvärr slut från förlaget. Och jag tänkte faktiskt läsa upp vad jag skriver där, så får de helt enkelt. Slipper jag tänka en gång till.
Ja, kör.
Duka upp knäckebröd, ett kraftigt mjukt rågbröd, gärna av surdeg. Ett riktigt gott smör, gärna hemkärnat, och några rumstempererade svenska grönpipiga ostar, typ Västerbotten, präst, krydd eller gräddost. Stek fläsk och servera den kallt, eventuellt kryddat med lite kryddpeppar eller salvia. Salvia, ännu bättre. Komplettera med någon sorts sill, sillsallad av saltsill är mest klassiskt, men en burk inlagd sill går också bra, även om den först dök upp under det sena 1800-talet. Ställ fram några sorters riktigt gott öl samt minst 3 sorters traditionellt kryddat brännvin. Helst i kristallkaraffer. Eller om ni möjligen har en brännvinskantin. Där har vi ordet. Utöka med valfritt antal av följande komplement. Gammeldags rökig prickig korv. Rökt, rimmad eller gravad lax. Ett fat med hackad lök. Gurka och rödbetor. Några fler sorters sill och sillröror. Sardeller, små korvar, ser receptet 15. Skivad, saltad rättika. Fårfjol, spickeskinka. Gubbröra. Ett fat med finhackad lök. Hummermajonnäs. Kall skivad oxtunga. Rökt gås. Kalla hackbiffar med lök. Och inlagd gurka. Ål. Finkokt rökt eller gelé eller alla 3. Rullar av rökt renstek etc.
Jag tänkte vi skulle ta och runda av här. Och du nämnde ordet Västerbotten här. Och det kommer vi prata lite mer om. Vi har fått en lyssnarkommentar kring vårt sätt att uttala det här. Men det tar vi nästa avsnitt.
Det kommer vara hårt från bägge sidor skulle jag säga.
Ja, jag känner också. Jag har också byggt upp lite arsenal där. Men återigen, ett stort tack till Agicle som är med oss här och har hjälpt oss att få liv i podden igen. Mm. Stort tack till alla som lyssnar. Ni får gärna gå in och rata
om ni har en massa sån här kod som måste knackas, så hör av er till dem. Verkligen.
Inte till dig.
Nej, inte till mig. Jag kan göra andra saker. Men de får knacka er kod. Så kan de komma hit igen till 19 glas ofta.
Och vad har du för mejladress till podden om man vill ställa frågor?
Det har jag glömt bort. Kan det vara podden@edvardblom.se?
Vi kör på den.
Vi kör den. podden@edvardblom.se.
Och det är ingen poesi med idag, va?
Jag har ingen poesi. Jag kanske ska läsa en liten sak i min egen bok. Kan det vara något?
Det har varit lite tomt här utan... Nu när vi ändå har gjort en egen framtidsspaning om att poesin kommer ta över talangtävlingarna.
Precis. Jag kan ta om sill under kapitlet Mina stamkrogar. Sill är kanske inte en stor gastronomisk upplevelse, men det bästa av alla exempel på vad jag skulle kalla trevlig mat, där kulturen runt det hela är viktigare än själva smakupplevelsen. Den skinande kallmanglade duken, impotatsen som ångar när man lyfter locket från skålen av gulvitt restaurangsilver, blästrat och mönstrat av generationers krogubbars oändliga antal skedar och gafflar. Det brunbrända knäckebrödet i sin korg, den väl tilltagna klicken gulvitt smör. Inga uppvispade fånigheter, bara äkta vara. Bitarna av Västerbotten eller Boxholms kryddost, perfekt rumstempererade. Varsin nyupphälld bäskpilster med skumkronor värdiga kung Gambrinus. Sillbrickan med minst 3 sorter, helst 5. Och de små jungfrurna, eller gummorna som de också kallas, immiga och stående i is, till bredden fyllda med bärnstensfärgat brännvin. Som eleganta rörelser överförs av dig och kamraten i små mängder till de höga spetsglasen. Skål, bror! Gaffeln som skär en liten bit av potatisen, sedan spetsar den. Kniven som lägger på en sillbit, en klick gräddfil. Samtalet, skratten, glädjen att återses och uppdatera vad som hänt den senaste tiden. En stor klunk öl, ett riktigt tjockt lager smör på knäckebrödet och en ännu tjockare bit ost. Så den friska ättiksmaken från sillen, sötman, tonerna av kryddpeppar och lök. Varmrätten och dess viner är ännu långt borta. Tiden har stannat, skänker oss en liten gnutta av evigheten, tillägnad vänskapen och den magiska sillen.
Skål.
Skål.
Vi hörs nästa vecka.
Ja, vi.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.